Du lyssnar på Bomullsfabrikens arvtagare av Ann-Kristin Antell, inläst av mig, Mirja Turestedt. En mans karaktär är hans öde. Herakleitos, omkring 540-480 före Kristus. Kapitel 1. Matti, kom och titta. Man kan redan se Auraån. Marta stod på tå på ångbåtens däck, höll i sin halmhatt och sträckte på sig för att se bättre. Hon tecknade otåligt mot sin bror som stod vid sidan av och lutade sin långa kropp mot räcket. Matti rätade på ryggen, släntrade lojt fram till sin syster och tittade i riktningen som hon pekade mot. Ett svagt leende tog form på lillebroderns läppar. Nog är det Auraån alltid. Det är nästan 10 år sedan jag såg den sist, men den är sig lik, samma gamla gråa ledike. Marta tittade på sin brors gängliga gestalt och rufsade till hans kornblonda hår, samma nyans som hennes eget. Du var bara 10 år då, kan ju inte minnas det så tydligt. Matti drog sig undan hennes hand. Skulle jag inte minnas? Att härja på åstränderna var ju det enda Apo och jag gjorde som småpojkar. Jag minns mycket väl, till och med hur den luktar. De vände sig för att betrakta landskapet när båten anlände till åns mynning. En vardag på sommaren som den här var ån livligt trafikerad. Skärgårdsbåtarna drog ut till havs med bolmande skorstenar och samtidigt rörde sig segelbåtar och vedskutor i motsatt riktning. Långa vedupplag syntes på stränderna och från åns båda sidor hördes dunklet från verkstäder och smattret av ånghammare som lät som långsamma kulsprutor. Marta drog i sig doften av nysågat timmer och böckling från rökerierna och översköljdes av barndomsminnen. Syskonens huvuden vändes från sida till sida när de med lysande ögon tog in de välbekanta vyerna. Marta pekade på en ny byggnad på stranden. Den där mekaniska verkstaden fanns inte när vi bodde här. Och titta, där är fabriken som ägs av farbror Fredriks kusinbarn Robert. Marta såg på Barkers enorma röda fabrikskomplex i rött tegel och tornet med en stor klocka högst upp. Robert har lovat att bjuda oss på middag så fort vi funnit oss till rätta. Matti tittade nyfiket på fabriken. Men jag har sett fotografier av den, men minns den inte. Apo och jag var aldrig så långt hemifrån. De passerade en ångfärja som var på väg över ån med passagerare och närmade sig själva stan. Ju längre de kom, desto mer la sig tystnaden när de lämnade de mekaniska verkstädernas buller bakom sig. På båda sidor om ån stod huvudsakligen vita envåningshus i trä, med syrener och bärbuskar på sina lummiga gårdar. Ljudet av stojande barnaskaror hördes från var och varannan gård. Martas leende blev bredare. Allting i Åbo såg precis likadant ut som för 10 år sedan när de flyttade till Stockholm med tant Jenny och farbror Fredrik. Ångbåten signalerade med sin vissla och saktade farten när den närmade sig ångbåtshamnen. På stranden syntes arbetare som rullade tunnor till båten intill och vinkande människor i vita sommarkläder som kommit för att ta emot sina gäster. Glada rop överröstade larmet och bruset när fartyget förtöjdes vid bryggan med rep. Landgången kom på plats och passagerarna gick i land till lukten av kära och rutten fisk. Marta stod kvar och väntade med bagaget medan Matti gick mot den långa raden av droskor utanför hamnpaviljongen Sampalinna. Han återvände snart med en droska och hoppade ut tillsammans med kusken för att fästa resväskorna bak på vagnen. Koffertarna fick vänta på senare transport. Marta klev upp till den stoppade bänken och rättade till kjolen. Hon var klädd i en sandfärgad resdräkt av enkel och praktisk modell. När hon lämnade Sverige hade farbror Fredrik gärna velat ge henne mer pengar till kläder, men hon ville inte slösa med hans tillgångar. Han behövde alla sina pengar och även lånade sådana när nu järnbruket byggdes ut med en ny masugn. Därför hade Marta bara gått med på att skaffa det mest oundgängliga i klädväg. Hon skulle ha skämts för att be om mer än så. Hon vågade inte ens tänka på vad deras farbror skulle få betala för Mattis utbildning.